Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The War Below av Reuters-journalisten Ernest Shader är en dokumentär fackbok om den mindre synliga sidan av energiomställningen. När samhällen vill ersätta fossila bränslen med elbilar, solenergi, vindkraft och elektrifierade nät ökar behovet av litium, koppar, nickel, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Shader undersöker vad detta behov innebär i praktiken genom reportage från gruvområden och samtal med bolag, lokalbefolkning, urfolksrepresentanter, naturvårdare, investerare och politiker. Bokens centrala fråga är inte om klimatförändringen kräver en omställning, utan vilka kostnader och kompromisser den omställningen medför. En ny gruva kan bidra till lägre utsläpp på lång sikt, men samtidigt påverka vatten, landskap, biologisk mångfald och platser med kulturell eller religiös betydelse. Perspektivet är ofta amerikanskt, men frågorna är relevanta också för Sverige och Europa där elektrifiering, råvaruförsörjning och tillståndsprocesser blivit allt mer omdiskuterade. Syftet är att visa att den gröna ekonomin också är en materiell ekonomi beroende av gruvor, raffinering och globala maktförhållanden. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, energiomställningen bygger på metaller, inte bara på ny teknik. Shaders viktigaste bidrag är att flytta fokus från de färdiga teknikerna till materialen som gör dem möjliga. En elbil är inte bara ett fordon utan också resultatet av gruvdrift, metallbearbetning, transporter, fabriker och elnät. Litium används i många batterier eftersom metallen kan lagra energi effektivt. Koppar behövs i ledningar, motorer och elektrisk infrastruktur. Nickel och kobolt förekommer i vissa batterikemier, medan sällsynta jordartsmetaller används i starka magneter, bland annat i motorer och annan elektronik. Därmed är mineralfrågan inte en smal industrifråga, utan en grundförutsättning för elektrifieringen. Boken problematiserar den förenklade tanken att förnybar energi är helt fri från resurskonflikter. Fossila bränslen förbränns och måste kontinuerligt ersättas med nya uttag. Metaller kan däremot i princip återvinnas och användas igen, vilket är en viktig skillnad. Men återvinning kan inte på kort sikt täcka den snabbt växande efterfrågan när nya elnät, fordon och energianläggningar byggs ut. Därför aktualiseras nya gruvor. För en svensk läsare är resonemanget lätt att koppla till den europeiska debatten om industrins elektrifiering och säkrare tillgång till råvaror. Shader argumenterar inte för att varje fyndighet bör brytas. Han visar istället varför beslut om gruvor har blivit centrala beslut om klimatpolitik, industriell kapacitet och regional utveckling. För det andra, gruvprojekt ställer klimatnytta mot naturvärden och urfolks rättigheter. Bokens mest konkreta konflikter uppstår där mineralfyndigheter sammanfaller med känsliga landskap. Shader följer bland annat strider kring litium i Nevada och koppar i Arizona. I dessa fall möter gruvbolagens argument om jobb, inhemsk produktion och klimatomställning motstånd från naturvårdare, lokalsamhällen och urfolksgrupper. En föreslagen litiumgruva kan hota Thiems buckwheat, en växt som finns på mycket begränsad yta. Resolution Copper i Arizona berör samtidigt Oak Flat, ett område med särskild helig betydelse för San Carlos Apache. Poängen är inte att sådana motsättningar kan lösas med en enkel formel. Klimatnytta är ofta global och långsiktig, medan påverkan på vatten, ekosystem, kulturmiljö och vardagsliv kan vara lokal och omedelbar. Den som bor nära ett projekt bär en annan del av risken än den som köper en elbil långt därifrån. Detta skapar en rättvisefråga om vem som får vinsterna och vem som tar kostnaderna. Shader behandlar motståndet mot gruvor som mer än ett hinder för utveckling. Det kan också vara ett krav på bättre lokalisering, starkare miljöskydd, meningsfullt samråd och tydligare ansvar efter att gruvan stängt. För svenska förhållanden är detta relevant i diskussioner om markanvändning i norr, rennäring och naturvärden. Boken gör klart att en trovärdig energiomställning måste hantera sådana konflikter öppet snarare än att beskriva dem som oviktiga i jämförelse med klimatmålen. För det tredje, Kinas raffinering gör råvaruförsörjningen till en geopolitisk fråga. The War Below skiljer tydligt mellan att hitta en metall i marken och att kunna använda den i en modern industri. En fyndighet blir inte automatiskt ett batteri, en magnet eller en kabel. Mineralet måste brytas, koncentreras, raffineras, kemiskt bearbetas och sedan föras in i en tillverkningskedja. Shader betonar att Kina har en mycket stark ställning i flera av dessa senare led, särskilt inom bearbetning och raffinering av kritiska mineraler. Därför kan länder som har egna fyndigheter ändå vara beroende av kinesisk industriell kapacitet. Detta komplicerar politiska mål om självförsörjning. Att öppna en gruva i USA eller någon annanstans i väst löser inte automatiskt beroendet om materialet måste skickas utomlands för bearbetning. Boken visar också att handelsrelationerna inte är helt uppdelade i nationella block. Västerländska företag kan ha anläggningar, kunder och samarbeten i Kina samtidigt som regeringar vill minska strategiska sårbarheter. Scheide sätter in mineralerna i en historisk jämförelse med olja och gas under 1900-talet. Jämförelsen handlar främst om makt över infrastruktur, handel och industri, inte om att metaller fungerar exakt som bränslen. För Sverige, som är en exportberoende industrination inom EU, väcker detta frågor om gemensam europeisk förädling, lagerhållning, återvinning och långsiktiga partnerskap. Boken förklarar varför råvarupolitik numera också handlar om säkerhetspolitik och ekonomisk handlingsfrihet. För det fjärde, amerikansk gruvlagstiftning och lokalt motstånd bromsar nya projekt. En stor del av boken handlar om varför USA, trots betydande mineralresurser och politisk vilja att stärka den egna försörjningen, har svårt att snabbt få fram nya gruvor. Tillståndsprocesser kan vara långa, projekten kapitalintensiva och motståndet på plats starkt. Scheide beskriver dessutom hur den federala gruvlagstiftningen från 1872 har formats av en helt annan epok. Den har länge gett hårdrocksgruvor på federal mark särskilda villkor, bland annat i fråga om ersättning till staten, som inte motsvarar dagens syn på miljöansvar och offentliga resurser. Det betyder inte att snabbare tillstånd alltid är ett självklart mål. En lång process kan spegla att ett projekt måste granskas ordentligt, att berörda grupper har rätt att bli hörda och att miljöeffekter är svåra att förutse. Samtidigt skapar osäkerheten problem för bolag och investerare. Om det tar många år att avgöra om en gruva får byggas blir det svårare att planera för den industripolitik som krävs för elektrifieringen. Scheide visar därmed att mineralbrist inte bara är en geologisk fråga. Den är också juridisk, administrativ och demokratisk. Sverige har andra lagar och institutioner än USA, men spänningen känns igen. Tillstånd måste kombinera förutsägbarhet för investeringar med verklig miljöprövning och respekt för lokala rättigheter. Bokens värde ligger i att den inte reducerar processen till byråkrati, utan visar att reglerna uttrycker samhälleliga prioriteringar som ofta kolliderar. Slutligen. Globala leveranskedjor flyttar ofta miljömässiga och mänskliga kostnader. Scheide ifrågasätter föreställningen att import automatiskt är en renare eller mer etisk lösning än inhemsk gruvdrift. När ett land säger nej till en gruva försvinner inte nödvändigtvis efterfrågan på litium, koppar, kobolt eller nickel. Istället kan utvinningen ske någon annanstans, där arbetsvillkor, miljöregler och möjligheten för lokalsamhällen att påverka ser annorlunda ut. Boken berör bland annat den fortsatta globala betydelsen av mineralutvinning i afrikanska länder och de välkända riskerna för mänskliga rättigheter i delar av leveranskedjan för vissa batterimetaller. Detta är inte ett argument för lägre standarder i USA eller Europa. Tvärtom framstår det som ett argument för att bedöma hela kedjan, från gruva till raffinering, tillverkning, användning och återvinning. Om höga miljökrav enbart leder till att produktionen flyttas till platser med svagare skydd kan den totala skadan bli större och mindre synlig för konsumenten. Samtidigt räcker det inte att kalla en gruva ansvarsfull utan oberoende kontroll, tydliga krav och lokal förankring. Boken öppnar därför för ett mer krävande ansvarsbegrepp. Företag, politiker och konsumenter behöver fråga var råvarorna kommer ifrån, hur de behandlas och vem som får bära riskerna. För ett land som Sverige, med ambitioner inom batterier, fossilfri industri och cirkulär ekonomi, blir detta särskilt relevant. Omställningens trovärdighet avgörs inte bara av utsläppen vid användning, utan också av villkoren i de materialflöden som föregår den. Sammanfattningsvis, The War Below passar läsare som vill förstå energiomställningen bortom förenklade motsättningar mellan fossil energi och grön teknik. Den är särskilt användbar för den som följer klimatpolitik, gruvdebatt, geopolitik, industriell omvandling eller frågor om urfolks rättigheter och naturvård. Även läsare utan teknisk bakgrund får en tydlig ingång. Eftersom Scheide använder reportage och mänskliga perspektiv för att förklara hur abstrakta leveranskedjor påverkar konkreta platser. Den intellektuella nyttan ligger i att boken tränar läsarna att se flera skalor samtidigt. En gruva kan bedömas utifrån lokala naturvärden, regionala arbetstillfällen, globala utsläppsmål och strategiskt beroende. Dessas perspektiv leder inte alltid till samma slutsats. Scheide erbjuder därför inte ett färdigt politiskt recept, men han gör det svårare att låtsas att någon lösning är kostnadsfri. Praktiskt ger boken ett bättre språk för att värdera påståenden om inhemsk produktion, snabbare tillstånd, etiska batterier och oberoende från Kina. Jämfört med många böcker om klimat och energi utmärker sig The War Below genom sitt fokus på den fysiska infrastrukturen under den gröna ekonomin. Den stannar inte vid mål om elektrifiering utan följer materialens väg och konflikterna kring dem. Samtidigt skiljer den sig från rena industriböcker genom att ta ekologiska, kulturella och demokratiska invändningar på allvar. Begränsningen är att berättelsen till stor del utgår från USA, men just det gör de institutionella konflikterna tydliga. Resultatet är en nyanserad och konkret bok om varför omställningen också är en kamp om mark, makt och ansvar. Om du vill stödja Ernest Schader, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!